Du ska vara välkommen att lyssna på den här CD-skivan som är CD2, andra delen av en föreläsning om nordiska gudasagor. Föreläsningen hölls vid C.G. Jungföreningen i Skåne i Lund. Och ämnet var: hur förklaras det ondas uppkomst i den nordiska mytologin? Varifrån kommer inspirationen till sann diktkonst? Björn Skolén, folkskollärare, berättar några centrala myter från den nordiska mytologin och visar hur vi kan förstå väsen som Midgårdsormen, Fenrisulven och Hel, samt hur vi kan uppleva Odin, Thor och Frej i vardagen. Välkommen att lyssna.
Det är från Färöarna.
Det är liksom det närmaste man kan komma vikingasång. Färöland. Och det här då, på det här sättet berättade man ju alltså Färöarna. Vi har inte, vi hör inte vad de säger då, för att det är på isländska eller färöiska. Men på det här viset, det är ju hela, alltså berättelser om Sigurd Fafnesbane eller Olav Ulfunna eller hela sagor berättas på det här sättet. Och sen är det omkväder då. Och så går de och kommer i alltså i trans. På mer eller mindre i rörelsen och i det här vaggande. De håller på i timmar. Jag har inte varit med om det där, men...
Mm. Jag tänkte bara kolla igen hur, om det är någon som vet om vi har möjlighet att vara med på FTC.
Ja.
Två där, tre.
Vad innebär det?
Att man följer med på partiet som tillsammans. Alltså man får ju själv ställa in vad man vill veta eller uttala för det. Men att vi får möjlighet att följa upp.
Jag ska följa med.
Okej. Ja, vad bra. Så vi får det.
Jag ska säga någonting mer om det här med språket, ja, och Odin. Det säger som honom, han ger seger åt somliga guld. Målsnill åt många, manna vettes likes. Aktervind åt vikingar, ordkonst åt skander, mannakraft åt mången kämpe. Men här är en bild av Odin som är väldigt speciell. Som skildrar hur han ingår i någon sorts offerrit. Han offrar sig till för att få lära sig konsten att skriva. Alltså det sägs så här då. Han lär sig runornas magi. Och det sägs då i Havamal, så finns den här dikten Jag vet att jag hängde i vindomsusat träd 9 nätter i rad. Stungen med spjut, spetsad åt Odin, själv åt mig själv. Själv åt mig själv, i det träd varom ingen vet av vad rot det runnit upp. Man vet ju var Yggdrasil har sina rötter. Så det kan, man har ju diskuterat vad det här betyder, och man vet, man kan inte på, det verkar inte troligt att det skulle vara Yggdrasil som han hänger i, utan något annat träd alltså. Varom ingen vet av vad rot det runnit upp. Ej bröd man mig bjöd, ej braktes mig horndryck. Jag spanade spejande ned, gömda runor ropande jag framtog, föll så från höjden hän. Man tänker sig alltså att han offrar sig i någon sorts rit, och han blir in, det är en sorts invignings, så hänger han på den bilden. Men man vet ju inte om han hängde på det där viset eller om han hängde, för det här är också en avbild av det där. Han kanske hängde så här, ja. Hur som helst så stiger det upp runernas magi, och han lär sig runskriften, och han får ta emot 9 fimbul, alltså fimbul betyder stora kväden, stora visdomskväden strömmar honom emot, och nu blir det bortkant här, och han lär sig det. Så här har vi alltså att göra med en sorts invigning, och då menar man kan tänka, en tolkning av de här myterna är att kvasir är helt enkelt, kvasir är språkväsendet i sig. Om man tänker sig språkväsendet som kommer ur den här luftströmmen som Odin har gett människorna. Odin blåste in sin andedräkt i människorna och gav dem ande och andning. Och kvasir är då, kvasir betyder att viska eller att hemlighetsfullt meddela, kan det betyda när man undersöker vad ordet härstammar från. Så själva språkväsendet skulle kunna vara. Och då skulle det här trädet som man hänger i, det träd som man inte visste var rötter det hade, vad gjorde jag den nu då? Ja, det skulle helt enkelt kunna vara lungorna, så att säga. För lungorna, de har inga rötter, men luftströmmen kommer där ut. Och Steiner menar då att språkväsendet är kvasir, och det som är det ursprungliga i språket, så att säga, det är själva det själsliga i språket, det är vokalerna. Alltså om man tänker att man uttrycker känslor, liksom, det är det själsliga elementet i språket. Så vokalerna är det från vanorna härstammande i språket, och konsonanterna som blixt, slask och så vidare, där man har liksom piggar upp och differentierar, det är mer det från Asgård kommande, det från asarna. Så från vanorna kunde man tänka sig det här ursprungliga som strömmar upp livets träd, och från asarna det här kunskapens träd, med det som kommer ovanifrån, det som läggs ovanpå i den här mytologin. Så om man tänker Vergelmer, om man skulle se det så här, Vergelmerkällan, det var ju den kalla polen. Ni kommer ihåg att i Älvsbyn fanns Ginnemagat, den stora stora gapet. Och Nifelheim hade vi den här kalla poolen, och så hade vi Muspelheim, den här varma poolen. Det kallt, man håller huvudet kallt, så att säga, va? Om då yggdras i den människan, så är den kalla poolen här, och det varma, det är det, magen är i den trakten där man har det varma poolen. Så att här i skapas ju människan som ett spänningsfält mellan det kalla och det varma. Och det här är alltså tolkningar som jag redovisar, och så ni kan liksom inte, behöver inte tro på dem, men ni kan fundera kring dem och för se vad de kan, om de kan ge någonting. Vid den här Vergärmekällan så vet man att asken Yggdrasil, där lever en drake som heter Nidhögg. Och den där draken, den gnager alltså på världsträdet. Om ni tänker att ni är vakna en hel dag, så man vaknar liksom med guld i mun och alldeles utvilad. Och sen på kvällen så är det inte egentligen, det är inte andningen eller lungorna eller det organiska som blir trött, utan det är själva tänkandet och nervmänniskan som behöver vila. Va? Och då ska man kunna tänka det som att man föds påfylld av devanerna som tar över när man sover. När man sover och går in, så att säga, lämnar över till det organiska som sköter det där med andning och matsmältning och allt det här. Icke medvetna, så att säga. Då laddar man upp så att nervmänniskan vaknar utvilad. Och sen så småningom så bränns hon ner igen. Alltså, ungefär som den här Gunlöv bränns ner. Han är hemma här. Ofta ej sällan, dock än hon lever. Så man kan tolka det här som att Gunlöv inte bara bränns tre gånger, alltså, utan bränns varje dag. Bränns, man vaknar på nytt född och sen så bränns hon ner, så att säga, under dagen, och sen så är man alldeles stuptrött, och så går man och lägger sig och somnar. Och sen så laddas det här upp igen, och sen så återuppstår hon igen på morgonen, frisk och liksom pigg, när människan vaknar. Och vikingarna hade också en idé om att varje människa, alltså när man föddes, när varje människa föddes, så utsåg Ulv vid Ulvs brunn. Hon utsåg en fylga till människa. Och nornorna fanns ju där som vävde människornas liv. Och vi hade de där tre. Det är Ulv, Verdandi och Skuld. Och Verdandi är liksom... men det är Ulv som utsåg i alla fall då en fylga. Och den där fylgan skulle då tillhörde ofta hela släkten, så att en släkt hade samma fylga, fast fylgan kunde få olika hamnar, och hon fungerade som någon sorts skyddsande också och hjälpte till. Och när man vaknar, alltså hon om man nu vill få ett meddelande från sin fylga, så får man inte det när man är vaken och medveten, för då kan hon inte tränga sig in, så att säga. Utan det är när man tar en tupplur till exempel, eller när man sover och precis när man vaknar. Det berättas om Ola Tryggvason till exempel, att han ville absolut inte att någon skulle väcka honom på morgonen, för han ville alltid, han var nyfiken på vad fylgorna skulle ha för meddelande till honom när han drömde på morgonen. Och det berättas om Halvdan Svarte, att han frågade en spåman, hur gör du för att träffa din fylga? Jag brukar gå ut i Svinsten och sova, sa han. Och då gick Halvdan Svarte ut i Svinsten, och så fick han där en mycket magisk dröm, alltså, om hur hans hår växte ut i olika lockar, och de växte ända ner till golvet, men en lock blev ljusare och längre än alla andra. Och på det här så tydde man då att han skulle få stor avkomma, men en skulle vara
framför de andra och skulle vara längre. Ja. Det är ju intressant. Jag ska berätta för dig om Britta, va?
Mm.
Och Jonsson, jag vet inte om någon känner till det, men det var hon som inbjöd mig att komma hit. Och det var så här att vi hade en, det var säkert 15 år sedan på Ljusbacken, 20 år sedan kanske, så hade vi, det var en kursgård som jag var med och startade i Hälsingland, i Vensborg. Och då hade vi ett media där, en människa som var liksom klarseende och kunde se om det var någon från andra sidan som ville prata med en och så vidare. Eller om det var någon som ville meddela sig. Och då berättade här mediet, hon kände inte mig överhuvudtaget, jag var en där bland 20 som satt. Så pekade, du har någon som vill prata med dig. Va? Liksom, ja. Jo, det är någon som står bakom där och det är en viking, berättade han. Och det här hade jag ju helt förträngt och tänkt liksom, glömt det, var nog en dröm och så vidare. Man kommer liksom, ja, men ändå så ringde hon Britta då. Jag har inte pratat med henne på heller på liksom lika lång tid. Va? Kommer du ihåg att det var en viking bakom dig som var din liksom, skyddsperson bakom dig? Va? Och jag kommer ju ihåg det där. Jag kommer ju inte ihåg att hon hade varit med i gruppen då, men hon hade tydligen varit där och kom ihåg det där väldigt väl. Så det var så jag kom hit, för att hon bad mig att berätta om nordiska mytologin. Så om man gör sig uppmärksam på sin fylgen, så kan man få kontakt med henne. Och det kan jag ge som en övning till er, att om ni funderar på det, vad är det som, när ni vaknar så får man ofta en speciell meddelande, en speciell idé. Det ska man göra eller det ska man inte göra. Hon råder och avråder och ibland helt nya meddelanden. Och om man vikingarna tänkte på detta sätt kring detta fenomen, så att säga. Att man oftast vaknar med guld i mun, så att säga. Ja. Det var Odin här och han kallas Roptatyr här. Han ropade, tog han emot de här runorna. Och sen gjorde han en sak till, nämligen han gick till Mimers brunn och offrade ett öga där för att få visdomen. Och om ni tänker på ett ögat står ju för det som är här och nu. Det finns inget sinne som är så förankrat i det som är nuet som ögonen. Ögonen är precis här och nu. Och han offrar alltså här och nu för att få minnet. För att bli förankrad i det förgångna. För att få visdomen. Därför att han kan inte uppleva det som är nu. Om man inte har minne, så att säga. Och visdomen ligger i att han har återkoppling till sin historia, så att säga. Och det är det som är det historielösa tragedin i Sverige. Att när vi inte har någon koppling till det historiska, så har vi heller ingen visdom i det vi ser i nuet. Och det är detta offer som måste göras. Alltså det gäller inte att bara leva här och nu, som är så populärt. Utan det handlar också om att vara förankrad i den här pendeln mellan här och nu och i visdomen som ligger i botten på Mimers brunn då, där han har offrat ett öga. Och det är en intressant film. Det finns en film här med Godard, ja. Jag vet inte, det är någon som har sett den. Man kan inte tänka, han säger det här i filmen. Arkiv står det, är mycket mystisk film. Den går i Lund nu.
På kino.
Ja.
Lever kärleken,
ja. Man kan inte tänka en tanke. Man kan inte se en soluppgång nu om man inte samtidigt tänker en annan tanke. För att man kan inte uppleva att det är nu om man inte så att säga jämför det med någonting som man har sett tidigare. Och då tänkte jag på Odin och någon som ringde. Då tänker jag på Odin och hans offer i sitt öga där. Det är sådana här,
Men jag har också med på Mimers brunn som liksom ett öga i omedvetna på något sätt också.
Ja. Ja, varför inte? Precis, det är liksom också det, den djupaste visdom som, man, som finns då. Okej, jag tänkte jag skulle försöka. Här hade jag skrivit upp någonting, alltså det vi pratade om förut här nu då. Midgårdsulven, Fenrisulven och Hel då. Om man nu ser det här då som Lokes inflytande på människan då. Så om vi då tar Midgårdsulven först här. Så i makrokosmos då så omsluter den ju hela havet. Men i mikrokosmos säger Steiner och Dan Lindholm och de som tolkar det här, så omsluter den människans hjärta. Och det finns bara en kraft som förmår ormen att släppa sin svans. Nämligen, det är Thor-kraften. Och alltså det är Thor som om ni lägger fingrarna på, så känner ni Thors pulsslag. Alltså i makrokosmos så är han i vinden. I mikrokosmos så är han i blodet. Det berättas att varje dag så kommer alla gudarna till Ulds brunn för rådslag. Alla rider dit, utom Thor som kommer vadande. Hur kommer han till Ulds brunn? Han kommer vadande, för han kan inte rida dit. Han kommer via blodet helt enkelt, tolkar Steiner. Så hjärtats slag och hjärtats värme är så blixten i makrokosmos. Och hjärtats värme är i mikrokosmos Thors verk, så att säga. Och ni kanske känner till den där historien när han besöker jätten Hymer. Det är så här, en av Thors äventyr med jättarna. Han beger sig iväg från Asgård till Jotunheim och så besöker han jätten Hymer. Och Hymer han... går upp tidigt den där morgonen och mjölkar korna. Han är så snål att han tänder inte ens ljuset. Men sen i gryningen då så ska han iväg ut och fiska. Och då säger Thor så här: jag vill följa med och fiska. Ja, inte kan du ju vara till någon nytta. Men så här, Hymer är väldigt avog mot Thor. Men du får följa med. Och då ger de sig iväg i alla fall. Och då när de ska ge sig ut så säger Thor: var kan jag hitta någon bete? Ja, gå bakom ladan där så kan du hitta något bete. Och jättenymen har tänkt att han skulle gå och gräva lite i dunstan. Men Odin går dit, tar tag i en av oxarna som betar där. Och vrider huvudet av den. Och tar huvudet med sig under armen ner i båten. Och så ger han sig iväg ut i Porrov i alla fall. Och Thor sätter sig vid årorna. Och hinner och så ror de iväg. Och när de har kommit ut en bit så märker Hymer att Thor, fast han är liten och spinkig tydligen i den här berättelsen jämfört med jätten, så har han en enorm kraft när han ror, så de ror och han ger sig inte. Här brukar jag meta flunder, säger Hymer. Nej, vi ska längre ut, säger han. Och så ror de vidare och så kommer de ännu längre ut. Nej, jag ska ännu längre ut, säger Thor, så ror de iväg och så kommer de ut på stora havet. Och där agnar han den där oxhuvudet och här vrider. Och det dröjer inte längre för han får napp av Midgårdsormen alltså. Och då står det i berättelsen då: dristigt drog dådkraftige Thor den etterglänsande ormen upp på båtkanten. Hårets högfjäll med hammaren han slog, det omåttligt fula på ulvens brode. Det är nästan som ni måste få smaka på den, va? Säg efter mig, va? Dristigt drog.
Dristigt drog.
Dådkraftige Thor.
Dådkraftige Thor.
Den etterglänsande.
den ettergränsande
ormen.
Ormen
upp på båtkanten.
Upp på båtkanten.
Hårets högfjäll.
Hårets högfjäll.
Med hammaren han slog.
Med hammaren han slog.
Det omåttligt fula.
Det omåttligt fula.
På ulvens broder.
På ulvens broder.
Ormen är ju nämligen, Milborgsormen är ju bror till Fenrisulven. Så att de hänger ju ihop där. Så att, och på det viset berättas det, hela den här diktningen är ju egentligen på vers alltså. Och jag spelar lite grann från de här sångerna. Alltså att man gick ju alltså och sjöng de här verserna. Och någon kunde berätta hela dikten. Några i familjen kunde någon dikt, olika kväden. Och sen så en sån här berättelse kunde pågå en timme alltså. Men man återkom till de här berättelserna under vintermånaderna. Vikingarna var ju ofta hemma på vintrarna. Och vad gjorde man på vintrarna? Man satt i hallen, man drack mjöd och man skaldade. Man hade ingen tv att slå på och ingenting annat. Utan man berättade de här myterna och man kunde. Sättet att komma ihåg dem var på grund av att de var på vers. Ungefär som rap idag är på vers. Så var enda diktningen på vers. Och varför det? Därför att Sleipner har 8 fötter. Och genom att det finns en rytm i språket och 8 rader är i de här ädla dikterna, så lyfter sig språket och blir till någonting som kan färdas över land och hav. Och man känner ju möjligheten till det bara när man tar några sådana här dikter och försöker få liv i dem så att säga. Men språket är så dött och vi måste liksom sparkas liv liksom, genom dikten. Nåja, Tors fiske i alla fall var ju ett möte där med Midgårdsormen. Och det är alltså bara Tor som kan få ormen att släppa. Ormen alltså, han får ju upp ormen på båtkanten där. Och han drämmer till den och den släpper svansen. Och det är på vippen att han ska kunna slå ihjäl Midgårdsormen här. Men jätten Hymer skär ju av hans metlina. Han har ju kraftig rep till det här oxhuvudet då. Han skär av det så att Midgårdsormen kommer undan, han får inte upp det. Och beslutar att den får iväg fri igen då. Men det berättas också att Thor står så, har så hårt tryck på fötterna så att han går rakt genom båten och står på botten. Det är nämligen så med Thor att han kan aldrig, när han står i vatten så blir hans fötter blir alltid så långa att de når i botten. Vattnet går aldrig över midjan på honom, hur var han än går. Så att han kan alltid bada över den stridaste floden. Ja, det var ett äventyr med hur Thor fungerar, eller Midgårdsormen. Och det är ju också så här då att vi kanske ska komma till det. Till Ragnarök så är det nämligen Midgårdsormen och Thor, dessa två ärkefiender som kommer att mötas då. Och det är också så att Fenrisulven här kallas också lönndjur, och det är den som lever, alltså den fjättras, men dess mat är lögnerna och alla illusioner i tänkandet, alltså det som berättas eller skrivs så att säga i Midgård. Man kan ju ha en illusion av att det är sant. Journalisterna som skriver i tidningarna tror säkert att det är på de själva skriver så att ibland i alla fall. Men det finns ingen substans i det så att säga. Det finns inget... Och därför finns det heller inget liv i det. Fenrisulven har ju också... står för ju... det som är... han har 2 barn, Fenrisulven också, som han fick. Och det är de som jagar solen, så att säga. Så att när det blir månförmörkelse och solförmörkelse så är det vargarna som äter upp solen. Så när språket inte har något innehåll utan det finns inget ljus i det, så att säga, så är det sådana här mat för Fenrisulven. Och den växer sig starkare och starkare där i underjorden. Och en dag så kommer den att bli så stark att den kan knäcka det här repet som den är bunden med. Och det är den fysiska kroppens liksom så att säga, omintetgörande. När den fysiska kroppen omintetgör så blir det liksom sjukdom eller obalans och död så att säga, i de här tre väsena. Det berättas också om Loke. Alltså han är, Lokes väsen är inte så lätt att förstå, för att det är inte bara så att Loke är någonting ont. Alltså. Loke är också den där som skapar självständighet och som piggar upp, men han är liksom det, han står för det listiga, det logiska tänkandet, eller man ska säga det sluga tänkandet. Det finns en historia om hur en jätte kommer till Asgård och föreslår att man ska bygga en mur kring hela Asgård. Och det vore jättefint att ha en riktig gårdsmur, tänker man, och skydda mot frostmakterna och vindtursar och andra som kommer och anfaller eller hotar Asgård. Så man är ju lite intresserad av, men lönen som den här byggmästaren vill ha är så hiskelig. Han kräver nämligen sol och måne och Freja som brud. Så det kan vi inte gå in på, det är alldeles för högt pris, säger man ju då. Men, säger då någon i judaskolan, för det är nämligen så märkligt det att Loke, han har fri nöjd i Valhall. Han, Odin, har blivit blodsbroder med Loke på något sätt. Och han har svurit ett löfte att aldrig dricka mjöd utan att bjuda Loke. Så Loke är bland gudarna. Det är en mycket märklig företeelse, men han är där i alla fall. Och det är han som säger, men vänta, vi gör ett avtal så att han absolut inte kan klara det. Han ska vara klar till vårdavjämningen. Kommer han aldrig hinna. Så de säger det, ja, du får det här kontraktet och du får bygga muren kring Asgård om du är klar före vårdavjämningen. Och jätten säger, ja, han säger så här, ja, får jag då använda min häst svadelfare så går jag med på det. Så jätten ska jobba ensam och han har en häst som heter svadelfare. Och den här svadelfare, den är helt magisk häst att arbeta, för den jobbar både dag och natt. Och den drar fram sten i en sån takt så att när det är tre dagar kvar till vårdavjämningen så ser det ut som om jätten skulle hinna bygga hela muren. Och vad ska man göra nu? Förlora sol och mån och Freja skulle då flytta hem till jättarna. Det här är ju katastrof i Asgård då. Så man tar tag på Loke då, som här kommer det här då. Nu måste du hitta på någonting så tar oss ur den här knipiga situationen. Alltså Loke är någonstans ungefär som GR, försöker alltid göra en bra affär, ja, i Dallas, va? Försöker alltid göra en bra affär men riskerar hela skapelsen. Va? Eller någon superkapitalistisk storentreprenör som försöker göra liksom, hugga ner fjällskogen liksom, bara för att få lite timmer, att det sen blir omöjligt eller att återplantera den där, det bryr man sig inte om, va? Alltså det försöker få en snabb vinst men tänker inte på följderna alltså. Hur som helst, Loke klarar sig ur den här situationen. Han går nämligen, han byter hamn och går plötsligt en morgon då när han ska börja jobba så dyker det upp ett vitt sto i ett skogsbryn och gnäggar. Och den här hästen då, svadelfare, får syn på det här stoet och stegrar sig och bryter alla skacklarna och hoppar över skacklarna så att säga och sätter iväg efter det här stoet och försvinner i tre dagar med det där stoet. Och så den här jätten blir ju ursinnig, han förstår att han kommer inte kunna bygga färdigt den här muren. Och när han får tillbaka hästen förresten så är det liksom en dag kvar, men hästen är alldeles som spaghetti i benen och alldeles utpumpad och kan inte göra något riktigt arbete med det efter den där kärleksrymningen med det där stoet då. Så det blir ingen mer sten framdraget utan jätten blir ursinnig, och då visar han sin sanna natur så att säga och blir en ursinnig bergrese. Och just då kommer Thor hem.
Bergrese?
Ja. Ja, det kan, ja, en bergrese, det är ett annat namn för jätten. Och Thor får syn på honom och kastar sin hammare och hans huvud exploderar i 1000 bitar i alla fall, så byggmästaren försvinner. Men det här stoet som Loke förvandlar sig till får ett föl som visar sig ha 8 ben, och det är det som är den löste Sleipner och ges till Odin. Och det visar sig sen är den yppersta av hästar i hela Asgård. Det blir Odins häst.
Vad har Loke för ursprung?
Det är en bra fråga. Det sägs att han kallas för Löjvejsonen. Alltså son till en lövö. Och Rudolf Steiners teori är att han så att säga härstammar ända från Atlantistiden. Där det mineralska inte var så starkt, utan det var som en stor lövö. Och att han skulle kommit från den. Men det finns också... Ja, men det var en blixt som träffade den här lövön. Och där uppstod Loke.
Men tänkte, var det inte... För jag har hört att det var Loke som förvandlade sig till det här stoet.
Ja, just det. Det är riktigt. Det var Loke som förvandlade sig till det där stoet. Precis. För det var ju hans sätt att komma ur den här knipan, inte sant? Han kan byta hand på det här viset, ja. Så han räddade hela situationen då, efter att han var så illa trängd. Va? De hotade honom med livet, ja.
Men räknades han inte som han var? Var ett jättesläkt som fick bo hos gudarna?
Jo, det finns också att han är av jättesläkt då, och får bo hos gudarna, precis. Så det finns lite, det är lite olika, men han kan... Det är lite olika hur man ska tolka det där.
Jag för mig har sett någonstans att han skulle vara blandras, så att säga.
Ja.
Han var en bastard.
Ja.
Bland de som just hatade allt vad rasblandning hette.
Ja, just det.
Och därför hånades väldigt mycket i, trots sin stora förmåga, så hånades han mycket hos oss.
Ja, det är han en spännande figur som man inte riktigt kommer på kläm med. Och jag håller på och försöker forska i liksom vad andra har skrivit om det, Victor Rydberg och Orsten. Men jag har läst båda uppgifterna, att han skulle vara son till en jätte, men också att han skulle vara en son mellan en himmelsblixt och en lövträd. Löjvejsonen kallas han ofta. Men det gäller att komma på vad och här, det är ju som att tyda hieroglyfskrifter, som jag sa, att forska i det här. Kanske någon kommer på någon idé om hur man kan lösa det här.
Det här hamnbytet anses väl vara en rest av en shamanitisk kultur, minst när jag läste om orden.
Ja.
Att det är, alltså de figurer som kan byta hamn är släkt med shamaner, eller shaman, kommer ur shamankulturer.
Mm. Ja, det är... ingenting är omöjligt för de här gudarna, tydligen. Man kan förvandla sig. Och Odin tar ofta olika skepnader. Nu händer i alla fall att en morgon så vaknar Balder. Och Balder har haft en ond dröm. Han brukar alltid drömma ljusa drömmar. Han är alltså harmoniens och ljusets gud, och alla älskar Balder. Han är ju son till Odin också. Och en väldigt fridsam, fredlig gud. Men han vaknar en morgon av att han har haft dåliga drömmar, mardrömmar, och att han kommer att dö. Och alla blir väldigt oroliga, hela Asgård, över det här. Och samlas, och man vet inte vad man ska göra. Odin, han sadlar sin Sleipner och rider ner mot underjorden, mot Hel. Och han kommer ner till Gjallarbron, som han heter, där Garm står och vakt, som vakthund, och Den känner igen Sleipner och han tar sig över Gallabron och kommer ner där i underjordens utmarker. Och där finns det en stor gravhög. Och med starka runesånger och gandrar så får han en begravd völa att vakna, en båtvinna vaknar där i den där högen. Och han frågar henne, vem är det som det smyckas för det gjordes fint och dukades till stor festmåltid nere i Hels salar. Det är Balder som det smyckas för, det är Balder som kommer att komma dit. Och han får det här, det är ett intressant replikskifte mellan de här, den här spåkvinnan och Odin i alla fall. Och han rider hem med det här budskapet och ingen vet hur det ska gå till. Att undvika det här ödet som kommer över skapelsen plötsligt. Men ska se om jag har då kommer Odins fru Frigg, hon kom på en, oj, den gick ju inte alls den.
Du måste bara ta ut pappret.
Ja, den är här alldeles. Odins fru försöker i alla fall rädda det här och hon försöker få allting som finns i hela skapelsen att lova att inte skada Balder. Alltså, det sägs att hon gick ut och hon frågade Ek, frågade Björk, han frågade Lönn, han frågade Lind, han frågade Gran och En och Fura. Han frågade Alm och Asp och Hassel, han frågade Oxelhav. Han frågade Rönn, han frågade Poppel och Törne och Fry. Han frågade Olvon, han frågade Selg, han frågade Apel, han frågade Bo. Han frågade Vide och Målrör och Hallon. Men alla hade lovat att ej skada Balder. Och inte bara de här växterna utan också stenar och metaller lovade att inte skada Balder. Och nu samlades gudarna på Idavallen och de sköt pil på skoj på Balder. För att de visste att ingenting, allting bara studsade på dem. Ingenting kunde skada Balder. Och Loke, han gillade inte det där. Han blev ju, ja, på något sätt så hade han ett horn i sidan till Balder. Han var inte glad över det där i alla fall. Det sägs till och med att han var intresserad av Balders fru Nanna. Så det kan ha varit en sån intrig. Men han klädde sig i alla fall ut en gammal kärring. Och så gick han och frågade Frigg då, om hon verkligen hade frågat allting i hela skapelsen. Och då säger hon att hon har inte frågat misten. Hon har glömt en växt i hela skapelsen och det är misten. Och misten, den växer i skogen bakom Valhall och den kunde inte avlägga något löfte eftersom den är för omogen för att avlägga eder. Och det här är intressant alltså. Alltså, någonting som är som en epifyt, som är, växer på ett värdträd, eken eller så, ett stort träd, och som är epifyt. Och då kan man tänka, vad är det i människans värld som är en epifyt? Tänkandet är en epifyt. Själva, om ni tänker, här kommer livets träd, så att säga, och så kunskapens träd. Kunskapens träd ligger ovanpå som precis som misten hänger från eken så att säga och är för osjälvständig för att kunna avlägga något löfte, va? Alla som avlägger löften gifter sig, de skiljer sig i 60-70%, va? Det är liksom ingen som kan lita på det som misten är för omogen för att så att säga kunna avlägga något löfte, va? Så att det här tänkandet är som en epifyt så att säga på livsträdet, va? Och lever där, och det är den också som skadar kärleksmänniskan, så att säga. Det är också den, det är med mistelpilen nu då, så går han upp till den, till den här platsen utanför på Idavallen, där man håller på att öva prickskytte på bander. Och han tar den där blinde guden, Höner då, som är helt blind. Jag kan ju inte se, vill inte du vara med och skjuta på bander, säger han. Ja, men jag kan ju inte se, men låt mig vara ditt öga, så kan jag styra pilen åt dig, säger Loke. Och sen så tar han då misten och gör en pil, spets av misten, och så skjuter han. Och alla som vet hur en mistel ser ut, det är alltså en omöjlighet att göra en pilspets av en mistel egentligen. Det ligger någonting i den här berättelsen. Det är någonting gömt i den här berättelsen som vikingarna ville säga, men som de sa på det här sättet för att, Gud vet varför, för att det skulle bli liksom, det skulle ta 1000 år innan vi skulle förstå det då. Kanske. Så Steiner menar då i alla fall att misten är liksom det som dödar den levande klarseende människan, alltså den, för Balder var ju ingen hade så klar blick som han och vår ljusets gud, så att säga. Så det är vad händer nu då? Han skjuter ut Balder och Balder dör, ja. Och det blir stor balans. Här har man till och med på omsidan av den här boken. Ja. Det är en lång historia. Här ser ni hur man gör i ordning Balders likfärd. Man rustar hans skepp där och man stiger sig iväg, och det är stor uppståndelse kring det här. Och innan de flyter ut skeppet så sägs det att Odin viskar någonting i Balders öra, och det är ingen som vet mer än Odin vad han viskar i Balders öra, men så är det. Och ska jag försöka avrunda då. Skeppet tänds eld på i alla fall, och det driver iväg ut över synranden och försvinner alltså. Och Odin föder med en jättekvinna Rind en son som heter Vale, och som bara 3 dagar gammal dräper Höner, hämnas sin bror Balder. Så Höner kommer ner tillsammans med Balder, och de är vänner igen i Hels salar och firar stor festlighet där nere, för de är i den världen. Så det intressanta med den nordiska mytologin är ju så att säga att den inte på något sätt är passé, den är inte avslutad. Vi lever så att säga mitt i den här kampen, va? Mellan de här krafterna. Och vi har ju inte, vi kanske ska säga någonting om Ragnarök först innan vi ser. Alltså det kommer ju bli en vad man säger det är ju att det kommer att bli en slutstrid då. Och då kommer Fenrisulven alltså och sluka Odin, och de två möts alltså då i den här slutstriden. Språkets gud möter lögndjuret, så att säga, och lögnen blir starkare än språkets gud och äter upp den, så att språket så att säga har ingen som helst relevans längre. Och när det händer så att säga, då slukas Odin och äts upp, och hans son Vidar kommer. Och Vidar har en speciell skog som är sydd på så sätt att när skomakarna gör skor i Midgård så blir det alltid lite småbitar över alla läder. Av alla de småbitarna syddes en sko som blev så tjock att den bestod provet, så han satte den i käften på fenrisulven så här och bröt upp käften, spräckte truten på fenrisulven. Thor däremot, han mötte Midgårdsjormen då, som är hans jättefin. Han slog Midgårdsjormen i huvudet så att den dör, men han får själv en andning på sig av dess liksom drakens efter. Så han tar 9 steg baklänges och faller död när Thor dör. När han mötte Midgårdsjormen. Men så småningom så händer den här valan som vi började med, alltså hon som i slutet på den där dikten, så ser hon att det kommer en ny värld. Upp ser hon komma för andra gången jorden ur havet ljuvligt grönskande, forsar falla, örn flyger däröver, den som på fjället fiskar griper. Asarna möts på Idavallen och om jordens gördel jätteormen talar. De talar om Midgårdsormen, om jordens gördel. Och föra sig till minnes märkliga öden och Fimbultyrs forntida runor, ja. Där skulle åter det underbara guldbrädspelsbrickorna i gräset hittas, som i tidens morgon de tillhört hade. De satt förmodligen och spelade bräde på något sätt, vikingar. Och då hittade de sitt brädspel där. Jag har någonting mer. Och då sägs det att i den här tiden då så spår den här spåkvinnan att osådda skulle åkrarna växa, allt ont sig bättre, Balder ska komma. I rot segersalar sitta Balder och Höder, valplatsens gudar, vet den inne eller ej. Också Tors söner, Magne och Vidar kommer tillbaka och det blir så att säga en ny skapelse igen. Det tar liksom inte slut fullständigt, även om det blir ett Ragnarök. Och Ragnarök lär tydligen vara, som det beskrivs, ett otroligt skådespel. Hela horisonten färgas röd av eldjättens surt. Undermakterna kommer och Valja mäter upp både sol och måne och det blir alltså en totalt kaos. Och Dan Lindholm han avslutar det här då med att försöka liksom, vad vet jag, blidka de kristna krafterna. Han citerar en dikt här på sin norröna folktänd, elden på härden. Förena kraften i hammar och kors. Yggdrasil må blomma i Kristus våren. Då blir det hopp och vändning för oss. Ja. Så kanske jag ska sluta. Försöket att göra en inblick i den nordiska mytologin. Har ni frågor så kan ni samtala.
Delvis har att göra med att det finns ju andra myter som har likheter med det här.
Ja.
Men både i kristendomen, i romersk och grekiska mytologi. Och man kan undra, vad är liksom vandringsmyter? Ja. Och vad är uppvuxet ur något slags samma liksom grundläggande frågor för människan?
Ja, det är säkert mycket som är samma. Men den här Loki-gestalten till exempel verkar vara väldigt speciell för det nordiska. Alltså. Till exempel.
Jo, men det finns i den grekiska mytologin en del liknande gestalter.
Det gör det, ja.
Mm. Jo, jag tänkte han från Nönikens teorier tar ju upp och förklarar lite grann. Det är också hans teori, och hans teorier vill ju också förklara lite grann just den biten. Ja, von Däniken. Alltså han tror ju, eller han anser ju att han anser ju att jorden i det förflutna, i forntiden, kan ha haft besök av intelligenta varelser från andra ställen i rymden, och att deras närvaro på så sätt har påverkat våra religioner så att de har fått vissa gemensamma råd.
Ja, det är ju samma, folkstam, alltså den germanska folkstammen och den grekiska. Jag menar, det finns ju någon typ av samband ända från... Steiner pratar om fem kulturepoker, liksom börjar med det indiska, som går vidare i det persiska, som går vidare i det egyptiska, som går vidare i det grekiska och som går vidare in i det germanska, så att säga. Fem kulturepoker efter Atlantis talar han om. Och det är klart att det finns en medvetenhetsström genom allt det här som på något vis kan föra med sig bilder som är liknande. Men det är också intressant, vad är det som är olikt? Alltså. Mm.
Jag tycker det är en intressant sak är att vi är väldigt vana vid att grekiska och viss mån också romerska myter används för att förklara psykiska förhållanden. Vi är vana att se symbolvärdet i det.
Mm.
Och vi har ju liksom stora västerländska tänkare som tar fasta på det, som Freud till exempel, Oedipuskomplexet och så. Så där finns en stor tradition i att tolka grekiska myter psykologiskt. Men vi har ingen sån stor nordisk tradition att tolka nordiska myter psykologiskt. Och därför är det ju lätt att vi liksom vi tar de myterna från Grekland till exempel, alla de påhitten som Herkules eller Zeus eller någon sådana jordiska, listiga, sluga, dråpliga saker som de gjorde. Vi har liksom glömt bort humorn och realismen i det när en Zeus förvandlar sig till en tjur eller en svan eller någonting sånt,
ja.
Bara för sina sexuella äventyr.
Ja.
Men vi ser det inte mer så, riktigt så konkret. Men när vi hör de här myterna så är ju vår första reaktion att allting är väldigt konkret.
Mm.
Att en svinstia är en svinstia och blod är blod och honung är honung. Men vi uppfattar inte nektar och ambrosia som konkreta saker, utan de har vi redan liksom lärt oss att uppfatta att aha, de är någonting annat än vad de andra. Och jag tycker att det skulle finnas massor av intressanta möjligheter att börja se symbolvärdet i det här. Medan jag lyssnar på det här,
ja.
Tänker jag just liksom, blod står för allt möjligt och mjöd står för möjligt, som inte har det konkret. Och en svinstia där man ska drömma, ja, det kan ju mycket väl vara det att man måste ta ett tur med allt det som inte är så fantastiskt högt och rent och liksom imponerande i vårt medvetande. För de kanske det som i Jungs termer kallas skuggan, det som vi inte riktigt vill veta av. Alltså, alla möjliga impulser som man har som skjuter ifrån sig. Det kan ju vara som avundsjuka, som man sa, eller svartsjuka, eller lättja, eller något som man inte vill egentligen att ska behäfta med. Det är det som är skuggan.
Mm.
Och en svinstia är ju inte heller någon fin plats. Där blir man rätt, liksom smutsen representerad på alla sätt. Som materia och som odör och som ställer och sådär. Men där skulle man gå ut och drömma.
Ja, just det.
Så den här kopplingen mellan budskapen som skulle hjälpa en, ja, hade någonting att göra med den smutsiga sidan av livet. Så att erkänna, han såg att det fanns något som kanske kunde behöva. Lite frågade jag om ordet fylgja, om det betyder följeslagskap. Någon som följer oss åt?
Det är ju hennes funktion i alla fall. Hon, ja, följer åt.
Fylke, fylg. Jag tänkte om jag hade någonting med följe, fylke.
Mm.
Jo, det vet jag, för jag kommer från Norge och i Sogne-dialekten säger man fylje. När man har någon som följer en, som går tillsammans med en. Det, ja, det kallas för fylje. Ett fylje är att man har ett följe. Man har alltså någon som går med en.
Mm. Det passar på. Mm. Ja. Jag misstänkte lite det.
Det
påminner lite om självet och jag översätter det lite här till Ljungstermen, för vi är ju här i Ljungföreningens regi. Och det kan vara sådana tidiga aningar om lite samma verklighet. Att det finns något större som vägleder människan än bara jaget. Jaget som lite...
Men det är intressant.
Lätt förfört av olika medvetna impulser.
Alltså, är man inte vet ut och in i en fråga, och sen, min egen erfarenhet bara, om man då lägger sig och sover en stund och så att säga går ur det medvetna livet, och sen när man vaknar, man går från det där sovande till vaknande tillstånd, och precis där mitt emellan så att säga, va, så får man ofta en anvisning. Kristallklart. Och som, om man nu tolkar det enligt vikingarnas idé här, så skulle det vara alltså, att fylgjan har varit där och anvisat någon annan.
Ja. Och det är ju ett meditativt tillstånd.
Överhuvudtaget är det ja.
Ja, jag tycker just att du har gett det här som Doris ber om. Att tolka symboliskt och i förhållande till kroppen. Så det var ju spännande att se. Jag har ju ändå tänkt att det är historiskt. Och egentligen att man känner igen det här med Adam och Eva och annat. Så har jag känt att det här är folk som har hört samma berättelser i Grekland och kring Medelhavet. Men inte har fått höra till det. Man säger navrivalitet i antropologiska sammanhang. Alltså, de har varit grannar och de har hört samma historier, men de kan inte berätta dem på samma sätt. Utan de förskjutna som är lite på kanten och bara har hört lite grann, de gör sin egen berättelse som innehåller väldigt mycket av samma huvudpoängen, men de sätter egna namn och de sätter egen, och det blir en egen historia så att säga, för att de fick inte vara med på de andras historia riktigt. Och någon här ledning av runorna som jag sett på en karta säger ju att man vet ju inte riktigt var det kommer ifrån, men att det fanns ett område norr om Grekland uppe i bergen så där man tror att det kanske har vandrat från. Okay. Och det var ju i så fall väldigt nära till att höra samma berättelser som greken. Men att det också har en historia, det här med, alltså, de var inte vikingar från början, det tror jag inte. Jag tror det var hästfolk från början.
Ja.
Från Asien.
Ja.
Men på något sätt är det erövra folk på hästar som har gått över till att erövra till sjöss.
Ja, just
när de kommer ut till kusten. Ja. Så att det är jättelikt lång tid som de här historierna har vandrat innan de blev nordiska, om man säger att det är nordiska.
Mm.
Tänker jag.
Getiska folk kommer också från centrala delar av kontinenten.
Ja, från Europa.
Ja.
Mm.
Men utifrån, om man ska ta Jungs tankar om det kollektiva omedvetna, så skulle man vid sidan av att impulser som kommer vandrande kunna föreställa sig att det är lite grann av samma själva grundläggande villkor för människan som gestaltas då på olika sätt. och att det därför i de olika kulturerna gestaltas olika men med en gemensam grund. Det tycker jag känns som intressant, ett samspel mellan kulturimpulser å ena sidan och det faktiskt mänskligt grundläggande erfarenhet och behov och annat. Ja. Det blir väldigt svårt att urskilja dessa för gamla myter. Vad som är ursprungligt och vad som är traderat på en annan håll.
Vad man märker i alla fall är ju att de här vikingarna tycks ha varit väldigt frimodiga och viljestarka och på något sätt också individualister. Alltså att man via den här föreställningarna hade en viss humor och diktkonst och lyckades liksom, där individen lyckades slita sig lite grann ur det här blodsfamiljklantänkandet liksom. Hur det blir en individualisering av en fri människa som inte är liksom identifierad, även under vilken tid hade en väldigt starka idé, alltså man, när man beskriver i de isländska sagorna en person så skriver man att han var son till den och så vidare och man har hela släktträdet. Men här i den här brytningstiden här så kommer det plötsligt stiger fram individer som har väldigt mycket, som överrumplar hela Europa med sin dådkraft. Liksom. De är inte så många, men de uträttar mycket liksom, och sätter stora erövringar igång, så att säga. Ja.
Ja, apropå dådkraft tänkte jag att när man fick den här i handen så tänkte jag, hur får du nu ihop det här med vikingatid och nordisk mytologi? Men det gör det ju inte, utan du har ju verkligen bekräftat det här med dråp och krigshandlingar och alla möjliga vidriga handlingar som omskapande kraft. Som också skapar fred och öppningar och som man inte vanligen förknippar med fredsarbete och så. Alltså det här. Ja. Våldsamma mord och krigsbyten med blod som man gör mjöd av. Jag har överhuvudtaget att bejaka det här som man nu normalt brukar kalla det för ont. Va?
Ja.
Men att man erkänner sin tacksamhet mot det. Att det är därifrån man får kraft och liv. Så det är ju ganska...
Ja, vi skulle kunna göra en kort övning, tänker jag, som avslutning. Jag menar, om ni tänker er då att ni sätter er rakt upp och så ska vi ska gå in i Odins stol, det hela stol, Lidskjalf. Föreställ er att ni alltså sitter i Lidskjalf och så ska ni då ifrån den platsen kan ni då se ut allt som händer i de nio världarna. Men nu gäller det alltså att betrakta, att bara titta på. Så, och sen använder vi oss också av, eftersom Odin är språkets ljud och Vodin och vind, så använder vi oss av andningen. Så om vi sitter så och så, jag ska guida er. Det sitter i dit skaff, ja. Och titta på, fästa uppmärksamheten på andningen. Känn hur luften går ut och kommer in. Och passerar näsborrarna. Och tankar kommer och går. Och låt dem gå och passera som moln på himlen. Och ge dem ingen uppmärksamhet. fästa uppmärksamheten på andningen. Och så öppnar ögonen. Och där har vi ett fri, där har vi det frihetsrummet att vi inte identifierar oss med tankarna, utan vi sitter i vilska. Misten ger ingen uppmärksamhet, om vi ser hur vi tänker som misten, så kan vi bara vara där. Och det är det som den där skivan Fredsmyckar som handlar om. Den beskriver en sån lite. Jag tror att du visar lite. Jag skulle kunna säga det också om jag arbetar alltså för något som heter Fri Akademi, och vi gör alltså lektioner i nordisk mytologi och fredsmeditation och lite av varje, som vi då, vi är en ideell förening, så vi säljer de här skivorna för 20 kronor styck, och de är budkavlar, så de här skivorna ni har fått, då ska ni lyssna 7 gånger på, memorera texten och sen ge dem vidare. Som budkavlar säger, budkavlar kommer, budkavlar går. Men ni får också göra kopior på dem, hur många ni vill. Behålla en till exempel om ni gillar dem. Jag har en låda full med budkavlar, om det är någon som är intresserad av någon annan budkavel. 20 kronor styck kostar det här. Jag har någon som heter grundkurs i Zen Buddhism. Och det är en dubbel skiva. Och lite av varje. Så att om det är...
Är det skivan du fick? Det var lite med Osho meditation på det.
Ja, det är han som beskriver det, men det är egentligen från en buddhistisk tradition. Ja. Men det är också som beskriver den, ja. Fast vi har översatt den och läst in den på svenska också, ja. Det är att pissa. Någon fick någon matmeditation där, va?
Alltså, är det olika där?
Ja, det finns över 100 olika, men jag tänkte att fred vill alla ha idag. Ja. Så att,
jag reagerar ju på det här med att alltså det är ofta förknippas ju fred med att förakta krigare.
Ja, just det.
Och det tycker jag är alldeles för billigt.
Ja.
Så därför undrar vad det här innehåller, vad det var du skulle säga. Men du föraktar ju inte krigare.
Nej, det behövs.
Tack för det.
Det behövs dådkraft, som sagt. Ja.
Kaos som allting skapar.
Men ja, jag ska inte säga något mer. Är det någon som är intresserad av att titta på mina skivor här, så kan ni gå in där på det här.
Jag vill passa på att tacka dig. Jag har haft en fantastisk eftermiddag.
Ja, tack.
Så, ja, det här har verkligen riktigt och gett liv till det inre och till alla tankar och upplevelser. Och att veta vidare, det tycker jag. Alltså jag känner det.
Mm. Ja, det är fint. Jag vill peka på att man kan forska vidare.
Forska vidare och att det finns böcker och litteratur. Ja, det har varit riktigt trevligt.
Och nu ett förklarande efterord. Nyckeln till att förstå den nordiska mytologin ligger i bilderna av det onda i tänkandet. Redan i dikten Grimsmål antyder raderna om Ymer och världens skapelse detta. Av Ymers kött uppkom jorden och havet av blodet hans, himlen av hans skalle, skog av hans hår, men bergen av jättens ben, av jättens ögonhår, gjorde makterna Midgård åt människors söner. Men av jättens hjärna gjordes de onda molnen på höga himlen. Loki-gestalten symboliserar och förkroppsligar människans sluga tänkande genom att föda fram Midgårdsormen, som i människorna omslingrar hjärtat och stänger det för omvärlden. Blott Tors, det fria jagets dådkraft i människan, kan få ormen att släppa sin svans och öppna hjärtat mot utmaningar och medmänniskor. När Loke, det sluga i tänkandet, föder Fenrisulven, föder han ett lögndjur som om intet gör språket. Ulven lever på det i människors kultur och religion som är påhitt, lögn, blå dunster, irrläror och kollektiv hypnos. När Loke slutligen verkar genom drottningen Hel, plågar han människorna genom kroppens omåttliga begär efter flärd och överkonsumtion till döds. Detta sammantaget är den fria människans dilemma. Tänkandet, rätt använt och fritt betraktat från Lidskjalf, är människans bästa verktyg och ger möjligheten att väcka Balder till liv och ge människan sann upplysning. Tänkandet, järnbarkens epifyt, använt av en blind, dödar Balder i varje ögonblick med en skoningslös mistelpil. Detta är den nordiska mytologins bilder för att människan ska lära känna sig själv. Lycka till med denna inblick i den nordiska mytologin.
Upplysning är människans seger över hennes självförvållade omyndighet. Omyndighet är avsaknaden av förmåga att använda sitt eget förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet, när orsaken inte är brist på förstånd, men brist på mod att använda förståndet. Till upplysning krävs inte ett annat än frihet. Den frihet som innebär att i varje avseende gör offentligt bruk av sitt förnuft. Ty det är varje människas kall att tänka själv. Immanuel Kant, 1783.
Denna CD är en budkavel, en vandringsskiva. Du lyssnar 7 gånger. Memorera texten och ge sedan skivan vidare till en vän. Kopiera gärna skivan på CD eller kassett. Behåll ett ex och ge övriga budkavlar vidare till vänner.